Hej och välkomna till Norrskenet som är Flammans idépodd med mig, Leonidas Aritakis. Idag ska vi prata medelklass, gruppen som alla älskar att hata och hatar att älska, som politikerna slåss om vid varje val, men som däremellan får utstå ständig kritik från höger och vänster. Och ingen i Sverige kan mer om medelklassen än Lovisa Broström, ekonomihistoriker vid Göteborgs universitet och aktuell med boken Medelklassen, 200 år i samhällets mitt. Jag vill passa på att uppmana dig att teckna en prenumeration på Flamman. Där har vi bland annat publicerat en utmärkt text av just Lovisa Broström. Och i veckans nummer har vi pratat med ledande fackliga aktivister från Hongkong som berättar om hur demokratiprotesterna 2019 ledde till en blomstrande arbetarkamp som Kina sedan kväste med sin nya säkerhetslag. Om du inte orkar läsa, och vem tusen gör det, men ändå gillar sättet som vi tar strid för vänsteridéer på i offentligheten, så kan du teckna en digital prenumeration och ströläsa när du orkar. Högerregeringen planerar att skära bort 76% av stödet till fådagarstidningar som Flamman. Det är en ren attack på en redan skev mediemångfald. Flamman går toppen, vi har fler prenumeranter än på flera år, dubbelt så mycket trafik och syns mer än någonsin i andra medier, men det kostar att vara ute och härja. Så om du vill backa oss, gå in på flamman.se/backa så ser du några alternativ. Och apropå att backa då, tillbaka till medelklassen. Hon har sett den, hon har växt upp i den och hon älskar den. Här kommer Lovisa Broström.
Den andra metamorfosen du beskriver om dig själv är att nu har jag kommit upp i den riktiga överklassen. Och det har du ju inte. Du är född medelklass och kommer dö medelklass. Vad är det med det?
Ja, ingen kan ju förelämpa medelklassen som Jan Guillou. Vad tycker du om det här utbytet?
Jag tycker att det är jätteunderhållande. Men Jan Guillou, han är lite grann också så. Han vill ju vara grindvakten för överklassen. Jag skrev en text för Göteborgs-Posten i våras om hur han ville peka ut bland annat Lars Ramqvist, som var en sån skojare inom finansvärlden, som att han inte var överklass trots att han köpte slott vid Mälaren. Guillou så är det ett sätt, klassigt sätt, hur han kategoriserar människor. Mm. Alltså du är överklass, du är medelklass. Och jag tycker det är ett klassiskt fel att förstå klass på. För att jag menar att klass kan man använda för att förstå makt. Och hur makt är fördelat och vilka grupper som har makt. Men Jan Guillou, han vill gärna sitta och peka in. Och det är roligt att han sitter och pekar in Liljestrand. Som känner att han har en bil och han kan köpa väskor till sin fru. Men alltså, din konsumtion har inte gjort dig till överklass. Och att han liksom vill så här trycka ner honom. Och det här är också en så här klassisk grej inom överklassen. Om man är en så inbiten tittare av Downton Abbey så använder de också medelklassen på precis det här sättet. Att de så här, alltså medelklassen är något man trycker på andra för att liksom bara tro inte att du är något. Tro inte att du har tagit dig upp till min nivå.
Men är Liljestrand överklass då?
Nej.
Nej, han är medelklass ändå. Ja, så Guillou har rätt.
Ja, alltså han har ju rätt.
Men har fel skäl.
Ja, precis.
Det handlar inte om beteendet.
Precis. Alltså, Jens Liljestrand har ju inte makt över någon annan. Han skriver ju sina böcker. Jättebra bok, den här om Vilhelm Moberg. Men han har ju inte makt över någon annan person. Och att han har lite större konsumtionsutrymme gör honom inte till överklass.
Just det. Men att han beter sig på ett nyrikt sätt, det är inte det som gör att han inte är överklass.
Exakt.
Okej, all right. Ja, men medelklassen kan ju beskrivas på otroligt många sätt. Vi har redan varit inne på två då, som en maktposition eller som ett beteende ungefär, konsumtionsmönster. Du nämner ju i boken en rad olika motsatser som på olika sätt då klistras på den här ganska vaga gruppen. Vad finns det för exempel på såna här motsatta bilder som projiceras på medelklassen?
Den nya framträdande grejen i min bok, det är hur mycket vänstern slänger fram medelklassen som ett sånt där, det är nästan som en slasktratt i man slänger allt man är irriterad på. Alltså det är den ängsliga medelklassen, det är den privilegierade medelklassen, det är den, tror man, liksom den moraliskt högstående medelklassen. Alltså att medelklassen är någonting man trycker på någonting här också för att förminska folks åsikter, vanor, vad som helst. Och jag menar ju att vänstern också gör ett klassiskt misstag här. Istället för att föra liksom medelklassen till ett stort löntagarkollektiv och se hur deras arbetssituation ser ut, så fokuserar man på såna liksom normer och privilegier istället. Mm. Och det här gör ju att man bidrar till att man splittrar medelklassen och arbetarklassen, enligt mig, när man egentligen borde göra allt för att liksom föra samman dem. För det är lite grann mitt ärende med den här boken också, hur mycket välfärdsstaten behöver den här alliansen av arbetarklass och medelklass, och hur få det är som trycker på det, och hur många det är som älskar, i synnerhet från vänstern, och bärsar på medelklassen på alla möjliga sätt. Mm. Alltså hur de liksom, alltså det går knappt att öppna en tidning idag utan att liksom, och det pågår en permanent medelklassdebatt på kultursidorna om det här, och liksom det är ändlöst hur det går att beskriva medelklassen. Så det är ju den grejen som vänstern gör idag som jag framförallt vänder mig mot och som jag riktigt så här, det stör mig. Den andra bilden är den som högern har. Och i boken pratar jag en del om liberalerna inför förra valet. Hur det var uppenbart att de hade valt medelklassen att prata om. Den breda medelklassen, den hårt arbetande medelklassen. Och hur mycket de behöver till exempel skattesänkningar, ISK-konton. Och liksom, de behöver kunna spara pengar, de behöver ROT- och RUT-avdrag. Men man pratar inte så mycket om dem i form av liksom att de behöver välfärd eller att de behöver bra arbetsförhållanden, utan man ser också till deras konsumtion här och att de är liksom någon så här småborgerskap. Och här så tycker jag ju både att vänstern och högern egentligen gör gemensam sak. Mm. Att istället att båda två driver liksom den här löntagaralliansen isär istället för att liksom föra dem samman, som är så viktigt för att vår välfärdsstat ska fungera.
Ja, gud vad intressant. Vi delar upp det där i några olika bitar. Jag skulle först vilja dröja lite grann i den här vänsterkritiken. Mm. Och allra först kanske, ja men den mer kanske slentrianmässiga varianten av vänsterkritiken. Mm. Och jag ska läsa citat. Du har väldigt många roliga citat där i ett av kapitlen. På just, ja men det här som återkommer på kultursidorna om hur liksom den privilegierade medelklassen här. Och jag ska läsa citat från Patrik Lundberg, för det är det första citatet som du själv använder då. Jag vill lämna medelklassen för att mina nya klasskamrater drivs av skam, för att de äter kött trots att de inte tycker att man borde, för att de flyger till Paris trots att de inte tycker att man borde, för att de lever i materiellt överflöd och ändå svinar på Black Friday, för att de har städhjälp, för att de gör adventskalendrar till sina barn med en julklapp om dagen, för att de likar allt som Greta Thunberg lägger ut på Instagram och beter sig som vandrande kolkraftverk, för att de flyttar till vita områden för att slippa svartskallar, för att de sätter sina barn i vita skolor för ungarna ska slippa svartskallar, trots att de är goda antirasister. Och det här är argument som jag tror att många känner igen och som man själv säkert har yppat vid flera tillfällen sådär. Och det är ju många exempel från Johannes Anyuru, Elina Panke och liksom andra välbekanta vänsterdebattörer. Vad tycker du då om just den här sortens kritik mot medelklassen?
Jag tycker att den är ganska tråkig och den är väldigt gjord, och den vänder sig också framför allt mot medelklassen som deras livsstil och deras åsikter. Och vad jag vänder mig mot liksom teoretiskt, det är ju att vad som har tagit över klassdebatten, det är ju ett normkritiskt perspektiv, alltså som det har gjort på massa olika områden där det kan vara mer passande. Men i det här fallet, om man kritiserar klass utifrån liksom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med normer, då blir det ju det som är i mitten, det som är vanligast, som är problemet. Och då är det ju medelklassen som är problemet. Så jag har bland annat en sån här tabell från en rapport som visar att vilken grupp är det som är förtryckt? Ja, det är arbetarklassen och underklassen. Vilka är det som förtrycker dem? Jo, det är medelklassen med sina medelklassnormer. Och där så tänker jag att, alltså, jag tror inte folk är kanske så medvetna om vad de egentligen gör, men att man förskjuter klasskonflikten från liksom löntagare och kapitalister till att det är medelklassnormer mot en liksom mer så normbrytande arbetarklassen eller underklassen, och vad de gör på fritiden och vad de vill titta på för tv-program och sådana saker. Samtidigt som vi har en otrolig ökning av ojämlikheten i samhället, och några är jätterika, och vi kan se idag så har en stor del av medelklassen det väldigt, väldigt tufft. Alltså senast idag så läste jag i Dagens Nyheter om liksom hur mycket svårare ett hushåll har det, som har liksom, det är räntor, det är inflation, det är drivmedel, alltså det är mat, hur allt blir liksom dyrare och svårare. Men solidariteten mellan medelklassen och arbetarklassen fokuseras inte på, för att man har övergett lite grann den här marxistiska klassynen mot den här socialkonstruktivistiska istället. Mm. där det är normer och vad medelklassen gör på fritiden och det här som Patrik Lundberg pekar på, att de svinar på Black Friday och de köper det och de reser hit och det är det man fokuserar på. Och då är man så här, jag är personligen trött på den här klassen, och då tycker jag man har lite problem att lyfta liksom sin klassanalys från det liksom privata till liksom ett bredare perspektiv. För det här är också något som är evigt nästan, som jag tar upp i min bok, det är hur mycket man stör sig på folk som har kommit upp sig lite grann. Alltså det här finns redan i Bibeln. Hur mycket...
Hur då?
Det finns...
Vem är klassresenären?
Vem är klassresenären i Bibeln? Jo, vi har ju israeliterna som stör sig väldigt mycket på filisterna. Som kommer då till Israel och du vet, de kan göra business, de liksom är framgångsrika, men de har inte de rätta liksom, de rätta anorna, rätta grejen. Och det här illustreras ju kanske tydligast i historien om David och Goliat, där Goliat är filisté och David är då israelit. Och så att det är en form av så klasskamp, att hans, att David slår ihjäl då den här nyrika brackan, för de stör sig så mycket på dem.
Så du håller på Goliat helt enkelt?
Ja, alltså grejen är att det vet ju inte folk, men det är Goliat som man egentligen ska hålla på.
Okej, men du skriver då vad all den här ovannämnda kritiken mot medelklassen har gemensamt, att det är vad medelklassen gör på fritiden som verkar vara intressant att kritisera och diskutera. Vad ska vi diskutera istället?
Ja, vad vi ska kritisera och vad vi ska diskutera, det tycker jag ju är allt som vi har gemensamt, i synnerhet liksom, vad medelklassen och arbetarklassen har gemensamt i behov av löner, välfärd, sådana saker. Jag skrev en rapport för Tankesmedjan Katalys som heter Medelklassens förändrade maktposition.
En jättebra rapport.
Gulligt sagt. Och då så pekar jag på liksom hur mycket så New Public Management har gått in i väldigt många så klassiska medelklassarbeten. Vi kan ta hur många områden som helst, men det är så här, socionomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, även universitetsanställda som jag själv. Och där man liksom har en viss uppgift för vissa saker, man ska jaga pinnar, man ska sätta vissa diagnoser som man får poäng för. Och man kan se att det sker en proletarisering av medelklassen på det viset. Man ska anpassa sig till de här sakerna. Och på det viset så börjar medelklassen närma sig arbetarklassen. Vi är också i den här situationen nu där många i medelklassen är väldigt skuldsatta. Och det är väldigt dyrt med boende och sådana saker. Så att medelklassen och arbetarklassen har ju väldigt lika intressen. Och liksom, om man kan fläta samman det här och visa på det. Och liksom, i synnerhet så är ju ett syfte jag har med boken också, det är ju att öka klassmedvetenheten hos medelklassen och se vilka de egentligen har gemensamma intressen med. Att medelklassen också har gemensamma intressen vad det gäller sådana saker som barnomsorg, fungerande vägar, pensionssystem, sjukvård, sådana saker. Man kan inte köpa sig fri från det om man lurar sig själv, om man gör det. Så därför tänker jag att man ska fokusera på de sakerna. Vad har vi gemensamt? Var kan vi liksom mötas? För den löntagaralliansen som har funnits i Sverige från typ 1940-talet någon gång har varit otroligt framgångsrik vad det gäller omfördelning, fattigdomsbekämpning, alla sådana saker. Så alla de som bryr sig om folk som är utsatta eller marginaliserade, de liksom bör ju kämpa också för att få medelklassen på båten, för att de är ju också netto betalare vad det gäller skatt. Och då har vi mer att omfördela, bättre att bekämpa fattigdom och utsatthet. Så det är därför jag också stör mig så mycket på den här fokuseringen på fritiden, när och liksom, ja men det går att peka ut så himla många saker, att folk men surdegshotell, att folk äter bistromat eller går på biking bios, eller liksom, det är ändlöst.
Låt folk leva, eller?
Ja, men det spelar inte stor roll.
Nej. Ja, men jag, alltså, handlar inte det ganska mycket om, för nu blev det som att vi lyfter fram några namn här, men jag ska säga att jag har tänkt lite likadant ibland, och jag har själv så här, identifierat mig, och det tror jag, det gäller ju jättemånga kulturskribenter tror jag, eller skribenter i allmänhet, att man identifierar sig med någon mån som en klassklättrare. Mm. Och för mig så skedde det där några år sedan när jag flyttade till Stockholm. Jag hade liksom växt upp i Uppsala Uppsala och sådär. Och fick en, träffade en tjej, vi är ihop nu då, vi är gifta, som kom mycket tydligare då från en såhär urban medelklass, alltså verkligen bildad medelklass här. Och då fick jag lära mig en massa saker som jag inte kunde innan, typ vad funkis är, liksom sånt som bara medelklassbarn vet, ja. Liksom. Eller det var någon scen, minns jag, när vi skulle såhär, vi skulle laga middag väldigt tidigt när vi dejtade, och då var det så här, då ville jag att vi skulle köpa en burk, ska vi inte bara köpa en burk pesto och typ så här käka italienskt, och hon bara, men man gör ju det från grunden. Så började hon skratta åt mig. Typ såna scener liksom.
Mm.
Och sånt liksom upptäcker man i början, att det är så här, okej, okay, här är det ändå någonting i beteendet som man måste anpassa sig till, och då tänker man jättemycket på det. Och jag själv liksom, och jag skäms ju i efterhand där, men liksom man navigerar det på något sätt. Jag skrev en tweet för ett par år sedan som handlade om så här, för då la alla upp så här bilder på sin bokhylla. Mm. Bokhyllans dag eller något. Och då var jag så här, åh gud, vilket så här skryt från medelklassen, typ, skrev jag. Men fan, det är en sån dum invändning. Det är väl jättebra att i tider av bildningsförakt och allt det där, att det finns folk som står upp för typ lärandet. Och det behöver ju inte vara, alltså det är inget fel på det. Jag ångrar helt. Det är mer kuppar. Jag ångrar helt att jag skrev så.
Jag skulle säga att det är en allmänmänsklig nästan erfarenhet. Alltså kliva in i ett hem som är helt så här möblerat med Karl Malmsten möbler.
Ja.
Eller där folk gör pesto från grunden, och man bara visste inte ens att folk sysslade med såna här saker. Men jag kan ju ta mig själv som exempel. Alltså jag kommer från ett radhusområde i Umeå, och jag har som tänkt bara, jag är klassisk svensk medelklass. Alltså det är vad jag är. Tills jag lärde känna folk i Stockholm, och jag pratade lite grann om mitt intresse om medelklassen med dem, och en person föreslog, men du kan skriva om mig, och jag bara, vad snackar du om? Alltså du slår i taket vad det gäller så här, socialt kapital, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, du är en helt annan stratosfär än vad jag är i. Och det fick ju också så här, det öppnade lite grann mina ögon för att säga, vad är medelklass? Jag tycker jag är medelklass, den här personen anser också att den är medelklass, hur brett är det här begreppet egentligen?
Ja.
Men jag tycker också att absolut, det är klart man ska få känna som du gör, om man får sån här upplevelse, bara okej, man ska inte gilla Carl Larsson, jag tyckte det var fina bilder, alltså sådana saker, eller man liksom
man ska behålla träet när man renoverar en hyres- eller bostadsrätt.
Definitivt.
För att det är ju mycket, man ska bevara liksom den klassiska, jag tyckte också att riva ut kök är ju väldigt fult, man ska behålla den gamla funkisköken och allt det där, allt sånt som inte jag bara, vad menar du? Jaha, det är aluminium där, är det fult, okej. Okay. Det såg det, inte ens.
Nej, absolut. Ja. Och det är en otroligt komplicerad, snitslad bana att ta sig fram i den här medelklassen eller övre medelklassen.
Ja.
Så att, jag förstår ju att folk känner ett, om man säger, en obehag eller en irritation över den här grejen. Men jag tänker att det viktiga är att fastna inte i liksom det man omedelbart ser. Alltså det är som det här Lundberg skriver om också. Bara, jag stör mig så in i helvete på min granne som gör så här. Eller min kompis som bara, jaha, du äter spagetti med kniv och gaffel. Jag äter det med så här gaffel och sked. Och då så man känner sig bortgjord och dum. Men att liksom göra sin privata erfarenhet till klassanalys tror jag också ett klassiskt fel.
Exakt, ja, men exakt så, bra, vad bra. Men det finns ju en, ska vi säga ändå mer analytisk eller välformulerad vänsterkritik som ju lutar sig bland annat mot Piketty och hans klassanalys. Och den är ju mer, den utgår inte så mycket från hans personliga privata erfarenheter och så, utan han har ju analyserat bland annat det franska klassamhället och många andra. Och han har ju bland annat då visat, eller försökt att visa då, att den franska vänsterns nederlag eller successiva liksom, att de har tappat successivt från 80-talet och framåt, att det delvis då beror på just förändringar i deras klassammansättning, partiets klassammansättning.
Mm-hmm.
Man blev ett så här lärarparti i princip, och att man därmed också gick till högre ekonomiska frågor, man övergav den industriella arbetarklassen i glesbygden, och de hade då ingen som företrädde dem, så de gick över till Nationella fronten, som nu heter Nationella samlingen.
samling. Alltså hela den där analysen, den återkommer ju även i den svenska debatten. Mm. Liksom, tanken som tiden har återkommit. Jag har nämnt den tidigare, men de har ju också nämnt det här liksom, att partierna har medelklassifierats. Man ska liksom jaga ut dem ur arbetarrörelsen och så vidare. Medelklassen ur arbetarrörelsen. Så det är ju en mer då, vad ska man säga, gedigen kritik av medelklassfenomenet kan man säga. Vad skulle du säga om den kritiken?
Men den kan jag också, den kan jag tycka delvis är så legitim. Alltså han pratar ju om, vad är det, den brahminska...
Ja, den brahminska vänstern.
Ja, precis. Och sen finns det ju folk som så, kanske motsvarande grupper, så här professional managerial class.
Just det.
Och att det är ju vissa länder som det är väldigt tydligt att det är så här, den överklassen, eller liksom den kulturellt belevade klassen, de är så här vänster. Alltså i Israel är ett sånt fall jättetydligt. I USA, i Sverige ser man också det här, att man liksom, man kommer ovanifrån, om man är inte speciellt intresserad av den här kanske så här vita, industriella, manliga arbetarklassen, utan man bara, kan inte ni bara anpassa er, eller så här, get with the project. Och där kan jag också tycka att liksom den här medelklassen lite grann har tappat förankringen och analys, och att de själva har lite svårt att utveckla en så egen klassidentitet också, att de själva kanske inte ser sig själva som löntagare så mycket, utan för dem är så här, det är utbildning, man ska ta sig framåt, klassresor är allt. Så att den vad ska man säga, den relationen eller kopplingen till arbetarklassen som har tappats, den är också direkt negativ för den här grejen. Så att det ligger ju på medelklassen själva också att försöka både inse sin egen situation och andra situation också, och ställa sig så här ovanifrån och liksom så här, läs en bok, vi är på rätt sida av historien. Det hjälper inte. Men jag tror lite grann att det här är en reaktion på den så här, materialistiska utvecklingen av att vi har haft en deindustrialisering från 60-talet. Och lösningen för västvärlden, det har varit utbildning. Alltså vi har satt jättehårt på utbildning i Sverige. Och alla ska utbilda sig och folk ska gå på högskola. Och det är hela tiden att folk ska göra en klassresa och ta sig framåt. Och utbildning har ju fått en högre status. Att liksom så här, medans kanske klassiska industriarbeten har tappat i status. Vilket gör att föraktet har ökat mot den här, i synnerhet då, vita manliga arbetarklassen. Och där tänker jag att i den här dynamiken av att man liksom ser världen så olika, att en del av medelklassen, det är nästan, man kan säga att det är en så här kvinnlig, välutbildad medelklass som har liksom, de går på högskolor, de har väldigt så progressiva ideal. Och vad man ser på andra sidan är en så typ vit, manlig arbetarklass som tycker att bara, samhället har inte alls liksom gått vår väg, utvecklingen har gagnat de här grupperna på helt olika sätt. Så gör man att den ena gruppen vänder sig väldigt mycket liksom mot samhället, och den andra tycker att liksom den gruppen är reaktionär. Och där tycker jag att det också ligger på medelklassen och liksom kunna se vad har man gemensamt med de här grupperna, och också ta in en klassaspekt.
Ja, precis, det här begreppet, ska vi säga någonting där? Professional managerial class, det är Barbara Ehrenreich.
Jag håller på att skriva en text till Fronesis. De har ett nummer om eliter som kommer ut i vinter. Där skriver de det. Men det tog de fram 1977, och då tyckte ju de typ att alla som i princip var collegeutbildade var professional managerial class. Men det har ju bantats ner jättemycket nu, så att nu är det liksom kanske 10% i toppen som är väldigt välutbildade. Alltså typ, jag tänker att det är ungefär den personen som sympatiserar med Annie Lööf, tänker jag. Alltså, klassisk managerial class.
Ja, men för det känns som att när du pratar om problematisering då, vilket ju man kan se i till exempel då, sjuksköterskor eller lärare liksom, så yrken som ändå har haft, om man definierar medelklassen som en grupp som har relativ autonomi, alltså en överblick över sin arbetssituation, möjlighet att påverka den, alltså viss frihet, inte lika övervakad och sådär, det är ju det som har bland annat förändrats ganska mycket, och att lärare nu övervakas väldigt mycket, man ska få in pinnar på olika sätt, uppfylla olika kvoter, och sen sen samma sak inom vården och sådär. Och det visar ju, jag håller ju helt med, det visar ju också att de här yrkena nu har verkligen samma intressen som övrig arbetarklass, eller hur vi ska kalla dem för då. Och den här professional managerial class, det upplever jag då som, eller den tänker jag mig då som de här konsulterna och ekonomerna och sådana välutbildade som sätts in för att hjälpa till att övervaka den här andra delen av medelklassen. Det blir någon slags så här horisontell klasskamp där.
Definitivt.
Med två olika grupper inom medelklassen.
Men det är exakt min analys också. Och jag tänker att man kan jämföra lite grann med typ så här, hur HR används idag på många arbetsplatser för att liksom så här, övervaka och kontrollera personer. Och kanske på liksom, i ett större mediehus så kan de lasa ut journalister som egentligen gör själva arbetet. Och hur mycket det skiljer sig från hur det var för kanske så här, 50 år sedan när liksom, HR i princip var så, sekreterare som skulle renskriva och ta emot telefonsamtal. Så att man har liksom bytt dynamiken här. Och jag tycker det är intressant är hur många som vill söka sig till sådana här övervakande jobb. Alltså sådana här kanske lite mer så här fluffiga vad, kvalitetskontroll eller utveckla olika saker. Och hur få det som söker sig till liksom så här bli att vi har underskott på sjuksköterskor. Det finns platser på polisutbildningen, på lärarutbildningen, alla sådana ställen. Alla de här liksom där du ska göra själva jobbet, även fast du liksom har ett klassiskt medelklassjobb. Alltså det är suget till dem, efter de jobben är begränsat. Men att ha den här lite övre positionen är rätt så populärt. Så att det finns ju definitivt en splittring där vissa i medelklassen har fått mer kontroll, mer makt, mer inflytande. Men de här typ klassiska medelklassjobben, de vi har liksom, vad ska man kalla det, där vi har liksom titlar som vi känner igen, där har övervakningen ökat väldigt mycket.
Ja, och det intressanta är ju att jag undrar om det här kan vara en förklaring till att folk bashar medelklassen så himla mycket. För att det är de här med namn, det är ju de vi träffar.
Ja.
Vi träffar ju aldrig den här siffrnissen som ser till att läraren sköter sig ordentligt och inte tar för lång paus eller vad han nu gör, rättar till många prov. Utan vi träffar ju bara läraren, vi träffar läkaren, sjuksköterskan, alla de här grupperna i vår liksom vardag också som kunder då, eller liksom som vårdsökande människor. Och då kan, och där uppstår det liksom en, kanske då, kan man uppleva en maktobalans där de övervakar en, eller de utvärderar en och sådär. Så att man tror liksom att det är de som egentligen har makten i samhället för att de man stöter på. Medan de här dels övervakarna och sen överklassen själv, de är mycket mer osynliga.
Ja, men det är ju, jag tänker också ibland att man kritiserar medelklassen lite grann för att man ibland kanske inte riktigt vet vilka det är heller. Alltså jag tänker att nästan alla andra grupper så är det att man är så här, vi kan inte säga att det här är en heterogen grupp. Alltså det är nästan sägning man kan säga om vad som helst och det sägs hela tiden. Men när det gäller medelklassen ska man slänga på de här 5 miljonerna, de tycker så här eller gör så här. Och på det så tycker jag att det är ett ganska fegt sätt att argumentera på också. Det är ungefär som att säga typ folk eller liksom sådana saker. Så att jag tycker att man kanske ska peka ut också. Vem är det du kritiserar och för vad? För jag tycker det är bland det typ det fegaste, eller det är bland det lättaste man kan göra i svensk media idag. Det är att bara medelklassen håller på med... insert vad du vill.
Apropå Ehrenreich och det amerikanska och samhällen där det verkligen finns en sån här braminisk vänster ändå. Det får man ändå säga om till exempel då New York-vänster till exempel på 70-talet. Det finns en sån klassisk text och det är roligt att det är en konservativ skribent som har skrivit den. Han heter Tom Wolfe och har skrivit om en mottagning som Leonard Bernstein hade. En kompositör och liksom riktig sån kulturelit men också väldigt vänster. Och han hade då en insamling hemma hos sig, en sån här galakväll som inte, det är inte riktigt så här Stockholmsvänstern ändå att ha de här galakvällarna för insamlingar och så här. Men där körde de en sån i hans otroligt lyxiga hem. Han är ju superrik och så där. Och där, dit kommer även Svarta pantrarna. Det är en insamling till dem. Och så står de där också. Det är en sån otroligt bra beskrivning av Tom Wolfe. Han liksom börjar med ett långt så här vad goda de här tartarerna är. Det måste de väl tänka, de här svarta pantrarna som står i sina baskrar i den här gigantiska lyxlägenheten i New York. Och han liksom lyckas ju på ett, alltså utifrån den konservativa positionen då gör det väldigt roligt hur det här mötet, Alltså den konservativa positionen, det är ju att det här mötet får inte ske. Mm. Så han älskar ju att bryta sönder den här alliansen som då ändå Leonard Bernstein försöker skapa här på något sätt. Eller som den här societeten försöker skapa med den radikala, militanta, liksom svarta rörelsen. Men det är intressant att det nästan låter som en vänsterkritik också, eller hur?
Ja, men alltså det här har ju också funnits sedan 1800-talet. Alltså, Maupassant skrev ju en bok där man också har en sån här bourgeoisie bohem. Alltså att man är så här, man blir både rik, men man vill liksom så här frottera sig med de som är lite så autentiska och de som är radikala. Och man kan finansiera dem och sådana saker. Och man vill gärna vara liksom, man vill vara progressiv och man vill vara en del av samhället. Så att det här som du illustrerade, jag har inte hört den här historien tidigare. Men det är också så här typiskt att det är de här svarta pantrarna man bjuder in och liksom, man kan ju bara tänka sig vilka så klasskonflikter det skapar. Men jag skulle också, en grej som jag skulle vilja addera till det också, det är också den här grejen hur man både vill vara så, man är så bourgeoisie, men man är också så radikal. Men om man kopplar det till det vi pratade om tidigare, det här professional managerial class, så är det också den grejen att man... men man pekar ut några andra som är emot de här progressiva värderingarna som liksom som reaktionära, men man kan ju också ha liksom ekonomisk makt över dem, så att man kan ju både se att man kan ju peka ut dem då från en medelklasshåll, att säga jag har makt över dig, men jag tycker också att det är du som styr då du liksom är en så här vit heterosexuell man till exempel, vilket gör ju också att det tror jag provocerar ännu mer, att det är så här bara du där uppe som sitter och är så rik säger att det är jag som är här nere som jobbar på golvet som är problemet. Det tror jag bland annat varit en anledning till att liksom USA just har haft den här utvecklingen av den här MAGA-högern. Att, så här, man, att liksom, vi vill återskapa vår liksom, respektabilitet som liksom, vit arbetarklass som är emot den här progressiva som både har makt över oss och pekar ut oss som problemet. Mm. Och det här tror jag håller på att hända också i flera olika länder.
Mm. Ja, vad spännande. Jag skulle vilja inflika ett liksom problem ändå med den här braminska vänstertesen. Och det är ju att, alltså om man tittar på Frankrike då, som är hans huvudexempel då, så kommunistpartiet där, de dog ju också under precis samma era. Och de blev ju inte medelklass. De hade ju precis samma retorik från 80-talet och framåt. Och på... De hade ju siffror på från 20% dessförinnan, sen 15% av 1981. Och sen, ja, det var ju då hela det här hände, runt 1983-84 där, när han förlorade valet sen Mitterrand på den här breda, han hade en bred vänsterallians tillsammans med kommunistpartiet för att liksom, ja, stora statliga välfärds- och industriprogram och allt det där, en riktigt vänsterprogram liksom. Men sen så gick ekonomin dåligt efter det och sen gav man ganska mycket upp och gick höger ut sådär inom socialistpartiet. Men även kommunistpartiet då, som fortsatte ha exakt samma politik, de gick ju ner från då 15% till, ja, sen 2% någonstans runt, alltså långt in på 2000-talet. Sen blev det liksom Mélenchon och något helt annat och sådär. Men så det är något mycket, det känns som att det är något mycket bredare som har gjort att vänsterpartier i hela, och alltså socialdemokratiska och vänsterpartier i hela väst har tappat sedan 80-talet. Och att det gäller ju även de partier som inte har blivit lärarpartier, så att säga.
Mm.
Så det måste ju vara något större som har förändrats.
Ja, men jag har ju en kompis som har doktorerat på det här om klassröstande i Sverige. Jag har inte så bra koll på Frankrike och franska kommunistpartiet tyvärr. Men där vad man kan se, det är att det är väldigt mycket så arbetarklassen som har rört sig från de här klassiska vänsterpartierna och socialdemokraterna och sådana saker. Mot då, ja, men lite grann som man ser nu hur många det är inom LO-kollektivet som röstar på Sverigedemokraterna till exempel. Men att medelklassen, de, liksom, de är ganska så stabila. Så de rör sig lite grann mellan Socialdemokraterna och Moderaterna och Folkpartiet lite grann. Så att det kanske där har skett någon form av förskjutning. Men jag vet inte, jag tycker det kan vara lite svårt att uttala sig om också. Jag tänker att det är nästan så 10 000 kronors frågan. Vad är det som har hänt egentligen? Vad är det som har gjort att de har minskat så mycket?
Ja, verkligen. Och då handlar det lite grann om tajmingen. För det finns en annan katalysrapport i den här boken Klass i Sverige, där du är med. Och där finns det en annan text av Anna Gerin som har kollat på just klassröstandet vid olika val. Och då, hon säger ju att när Socialdemokraterna tappade arbetarväljarna, det är ju inte då, högkritiken lyder ju, Socialdemokraterna tappade de väljarna för att man svek dem i fråga om invandring typ. Mm. Man tog inte frågan på allvar och sånt där. Det vill säga man gick inte höger ut i en massa såna, vad ska man säga, men migration och andra och kulturella frågor och sådär. Medan det hon då visar är att det var under 90-talet som arbetarväljarna började gå höger ut och släppa Socialdemokraterna från runt, att ha legat runt 70% stabilt i liksom flera årtionden, så börjar man efter då att Socialdemokraterna vann valet 1994 på att återgå till välfärden, sen gjorde man inte det. Efter det så har Socialdemokraterna haft, ja, legat runt, ja, men backat till ungefär 50% av arbetarväljare istället då. Men så att det är en annan ja, men så det är de två olika tankarna där. Att det är inte för att det är inte för att de blev för medelklass ängsliga eller woke eller PK eller bla bla bla, utan det var för att de tappade de hårda fördelningspolitiska frågorna. Mm.
Jag tycker också väldigt deprimerande när man ser liksom att det är så många personer som är så här sjukskrivna och arbetslösa som röstar på Sverigedemokraterna också. Mm. Att det där har ökat, och det är ju också så tydligt tecken på att de känner sig väldigt missnöjda med hur välfärden har utvecklat sig och hur mycket mindre man har satsat på det. Och det tänkte jag också på i morse när jag hörde Elisabeth Svantesson som pratade om budgeten som de lade fram. Och då pratar de om att de ska höja ROT- och RUT-avdragen. Så att nu ska det vara 75 000 var på ROT och RUT. Inte 75 000, eller liksom vad det nu var tidigare, det var nog inte 75 000. Och hur man då liksom, men man lägger pengarna också på sådana saker som att säga medelklassen som konsumenter, som att man ska liksom kunna renovera sin pool och sitt kök och liksom, vi ska få igång det istället för liksom den offentliga sektorn eller skolan, sjukvården som bara skriker efter pengar, eller höjningen på nivån av sjukförsäkringar. Så att man caterar ju till också liksom medelklassen här. Ja. Och det skulle jag säga att det kanske var de borgerliga partierna har gjort sedan 2006. Mm. Väldigt tydligt. Där pratar Niklas Altermark också om i en rapport. Alltså hur man försöker bryta upp den här klassiska löntagaralliansen mellan arbetarklass och medelklass och liksom fattigare element, mot att medelklassen mer ska skapa sig en gemenskap med liksom de rikare i samhället. Och det är ju de här ROT- och RUT-avdragen eller sänkningen av ISK-skatter och sådana saker. Och den politik som presenterades idag ligger ju helt i linje med den grejen. Och det lämnar ju de här personerna som man behöver sjukförsäkring eller arbetslöshetskassa liksom bakom sig. Och Socialdemokraterna höjer inte de här heller för att kompensera när de brukar komma till makten. Så att liksom man förstår att kan folk vända sig emot den här utvecklingen.
Ja, och det känns som att även det där, den andra sidan av det där är väl att ja, men hela valfriheten i välfärden, alltså från tidigt 90-tal och framåt, så börjar man ju vädja till medelklassen på ett annat sätt, alltså som en väljande människa, som en person som är utbildad och som vill ha, som dels har autonomi då i yrket, som då lärare eller advokat eller allt vad det är, men som också borde få agera i välfärdssystemet som en konsument på något vis, istället för att bara få den. För jag menar, de vet ju bäst, de är bildade, de vill ju ha autonomi även där. Och sen så parallellt med att man då minskat deras autonomi kontinuerligt, alltså alla offentliga anställda, att man har gjort deras, så att man har tagit bort autonomin där de jobbar. Mm. Sen så har de då påstått och gett dem valfrihet. Man fokuserar, som du säger, på konsumtionssidan och även inom välfärden, att man ska vara en konsument där.
Definitivt. Alltså det här är ju också en grej jag driver i den här texten. Det är ju bland annat att medelklassen som begrepp har utvecklats liksom sedan 1700-talet. Men från sen 1940-talet så försvinner medelklassen. Man tar också bort det som kategori i liksom svensk statistik. Och efter det så får vi begreppet löntagare som vi har fram till 90-talet, 90-talskrisen. Så ungefär i så här, 30 år tillbaka så pratas det inte lika mycket om löntagare, utan när löntagarfonderna läggs ner i början av 90-talet, då börjar man prata om medelklass och arbetarklass. Då kommer medelklassbegreppet tillbaka jättemycket. Och därifrån så börjar man också se hur alla politiska partier liksom anpassar sin politik för medelklassväljare, för de röstar också i stor utsträckning. Så alla håller på olika sätt. Hur ska medelklassen få ihop sina livspussel? Vad ska vi se till? Ska vi höja liksom taket i arbetslöshetskassan? Eller ska vi höja konsumtionen? Men jag håller ju verkligen med dig om den här grejen. Alltså hur man har gjort det, till exempel att vara sjuksköterska, jättetufft jobb. Lärare också, de lämnar sitt arbete i väldigt stor utsträckning. Men de har fått mer i lön och liksom arbetar heltid, är första lärare, sparar på ett ISK-konto. Du har ett större konsumtionsutrymme, men du har också hårdare, en hårdare arbetssituation.
Mm. Ja, verkligen. Och jag menar sjuksköterska, min morsa är sjuksköterska, och hon berättar ju att hon får ju lära upp folk, för nu har vi ju det här hyrsystemet också. Så kommer in, då kommer in unga sjuksköterskor som är liksom på, bara hyr sig in kort, och sen åker de till någon annat ställe, så de kan ju aldrig riktigt arbetsplatsen, men de har mycket högre lön, de har nästan dubbla lönen. Så att de har ju på något vis också, det här borde vi skriva om helt enkelt, men det är ju också intressant hur man gör då till och med sjuksköterskan till något slags sånt subjekt nästan, som ska tänka som på sin karriär och på sin lön snarare än att tänka på kollektivt, för man helt enkelt får då högre lön men samtidigt då otroligt slitiga villkor och liksom ingen riktig känsla för gemenskap med en viss arbetsplats och allt det där som skulle kunna skapa en rörelse.
Mm. Men det är ju verkligen säljarens marknad där. Också, det har ju också visat sig i flera studier så här, hyrsjuksköterskor, liksom det underminerar själva liksom grundverksamheten, så fler och fler går över till sådana saker. För de kan ju tjäna jättebra med pengar på att liksom åka runt på olika ställen. Men det är ju också att så här, de som jobbar på ställena då, de får dra ett hårdare lass tills de inte pallar, och de kanske blir hyrsjuksköterskor i sitt ställe. Så att liksom vad jag syftar på här, det är ju att lönerna kan vara riktigt bra, men arbetsförhållandena gör att folk inte ens vill vara kvar i yrket. Och det tänker jag också att man ska titta på när man är så här, varför är det så långa köer, varför är det svårt att få tid på BUP, varför liksom, det är ju så här, det är vårdköer, det är liksom svårt med alla små offentliga instanserna, så är det brist på personal, folk lämnar det, varför? Det är ju inte så mycket lönerna som det är arbetsförhållandena för mer klassen, som jag pekar ut också i den här rapporten då, alltså att det är, ja, men hur New Public Management liksom har liksom saboterat jättemycket för medelklassarbetare.
Mm. Och man ser ju att just inom sådana yrken, inte just sjuksköterskor än riktigt då, men inom läraryrket definitivt, så har det liksom uppstått en otrolig rörelse för liksom, ja, men lärarnas villkor och för barnens skolgång och liksom mot skolkapitalet som vi nu tyvärr har i Sverige, att det kom ju underifrån på något sätt. Och därför så håller jag så helt med dig om att det är så märkligt att just vid den punkten i historien så finns det en kanske liten, vad vet jag, men en del av vänstern som säger vi måste liksom sjösa ut medelklassen ur vänstern och den är så privilegierad och allt det där. Man bara, men ser ni inte att det här är liksom det är en klass som kämpar mot en överklass?
Mm, exakt, och det är ju kanske också ett av mina, så, gud vad många övergripande teman och syften jag har här. Vill så himla himla mycket.
Ja.
Men liksom fokusera på allt man har gemensamt och hur viktigt det är och hur mycket medelklassen närmar sig arbetarklassen. Och här är ju också en sån här, i slutet av boken så är en så tabell över så klassmedvetenhet. Vad man behöver, så att man förstår att det finns klasser, att det finns klasskonflikter, vilka man har gemensamma intressen med. Och jag skulle också säga att hur man väljer den klassanalys man väljer, alltså när man väljer den så måste man också tänka, vem gynnar det här egentligen? Vem är det? Om jag hela tiden tjatar om medelklassen så, livsstil, fritidsintressen, stoppa sin egen korv, köpa en cykel för 60 000. Varför fokuserar jag på den saken när det är så mycket som egentligen för oss samman vad det gäller arbetsmarknad, arbetsvillkor och hur de har närmat sig varandra? Och just under den här tiden som du nämner här, som arbetarklassen och medelklassen har närmat sig varandra, så har liksom tjatet om medelklassen och hur usla de är och privilegierade och irriterande med, det har bara eskalerat något otroligt, samtidigt som vi ser biljonärer som sticker iväg. Alltså vi har haft en otrolig ökning, Andreas Cervenka har ju skrivit om det väldigt mycket, men den klassanalysen görs inte, utan jag tror också att det har att göra med att medelklassen är så synlig, så irriterande, alltså de är i ens ansikte hela tiden, och alla känner någon som är så här, men så här medelklassen, man håller på, vad är det för himla meningslös medelklass hobby du håller på med?
Just det, nyligen var det ju den här att medelklassen åker till bergen och hajkar.
Absolut,
eller hur?
Johan Alfonsson.
Johan Alfonsson.
Det är min kompis.
Ja, det får du chansen att såga honom.
Hej Johan, om du lyssnar, nu kommer sågningen. Nej, men han pratar ju, jag pratar med honom om det här också. Men att den här grejen att vända sig mot, ja, men varför ska medelklassen hålla på och fjällvandra? Så himla meningslöst. Så här, varför ska de hålla på och plåga sig själva? Och då kan man också ta och ställa det mot hur man för några år sedan, eller kanske senast i somras, så här, pratade bara om medelklassen, de flyger till varma länder, de bidrar till global uppvärmning. Alltså medelklassen kan inte göra rätt.
Nej.
Och hos medelklassen finns det någonting för alla att hata.
Ja.
Och den här grejen av att liksom så här, medelklassen, när de inte gör det enklaste eller bekvämaste, utan det är lite grann det här, om man säger komplicerat, de ska inte äta mat som är allt för god, utan de ska liksom, det ska vara lite grann av en kamp. Man tar inte tunnelbanan till jobbet, utan man cyklar, eller du vet så här, man ska,
det
är självplågeri. Och då kan den saken kritiseras. Och så jag tycker ju att Johan Alfonssons text var ju rolig, men det är ju också ett sånt ytterligare exempel på så här.
Det är fint sätt att förolämpa någon. en rolig text.
Ja, men det är så här, är det här det vi ska lägga vår klassanalys på?
Nej, precis. Och sen så gör man motsatsen. Mm. Då slummar man ju.
Mm.
Så att till exempel vad gäller kläder, det finns ju det här talet om chavs i Storbritannien till exempel då, och hur man talar nedsättande om arbetarklassen där. Men samtidigt så är ju chavmode extremt inne fortfarande i medelklassen. Att ha Adidas-dräkt på sig i princip.
Mm.
Det är ju någonting som även i Stockholm så här, ja, men det är en form av slummande i princip. Att man ser ut som en chav eller en, vad heter det, gopnik som det heter i den rysk liksom slaviska.
Kul, du orienterar mig här i liksom populär, barnens populärkultur.
Ja, men det ska vara liksom autentiskt på något sätt. Man öppnar något så här chikt café i ett gammalt arbetarklassområde, och så behåller man liksom lite rör och liksom lite industridesign, så det ser ut som att det är ett arbetarklassställe i princip, men det är bara då medelklassmänniskor som sitter där. Alltså det är ju en vanlig kritik.
Absolut, den här gentrifieringskritiken har ju funnits under hela 2000-talet.
Ja.
Men det har man hållit på med alltså under väldigt lång tid, som 50-talet, så kan man ju börja se hur, liksom, så här, hur liksom medelklassen snor arbetarklassens uttryck. Och att man så här börjar ha jeans, och man ska liksom börja lyssna på Elvis och sådana saker. Så definitivt, alltså, det håller man ju också på med. Så man kan ju liksom aldrig riktigt göra rätt.
För man får inte visa sån här distinktion då, som Bourdieu pratade om. Det får man inte göra.
Nej.
Men man får inte heller anamma arbetarklassens uttryck, för då slummar man eller sådär.
Ja, men folk är också väldigt förtjust i att prata i att liksom, min farfar eller morfar, de arbetade som, de var småbonde, gruvarbetare, alltså typ såhär, jobbade på någon liten industri.
Min mamma är sjuksköterska.
Tråkigt att då de enligt Eric Olin Wright tillhör medelklassen, så jag är ledsen, så mycket till klassresa var det inte. Men jo, men liksom, man vill skapa en autenticitet för sig själv.
Ah.
För att medelklassen liksom saknar det. Att liksom man har inget arv att falla tillbaka på. Det finns ingen historia. Det känns bara så tomt. Och jag citerar en studie också som visar att det är bland tjänstemännen så är det 13% som känner stolthet över liksom sitt yrke. Och bland arbetarklassen så är det 25%. Så det, liksom, det saknas den här stoltheten och så här känslan kring de här sakerna. Och då tänker jag att man både vill liksom knyta an till historien vad det gäller andras liksom autenticitet, sin tidigare liksom familj, men också till andra grupper. Man liksom använder olika uttryck, gentrifiering liksom av så gamla arbetare eller industriområden är ju det absolut klassiska som man ser absolut överallt. Så det håller man ju också på med. Så man kan ju inte, liksom, vad man än gör så gör man ju fel.
Ja, men apropå det här, den konservativa skribenten Anna Björklund skrev, alltså man söker på medelklass bara på nätet så hittar man så många artiklar. Och här var häromdagen då, i GP så skrev hon att medelklassen inte kan få nog av organiserad brottslighet. Och det här är också en så här återkommande debatt. Och här är jag någonstans så här att jag kan känna mer kritiken, men alltså det påtalas i alla fall ofta så här, medelklassen i innerstaden, bla bla bla. De älskar livet, du, så här, jassin och gangsterrap och allt det där, och att det är nästan är som att så här, dricka arbetarblod, så att man kommer närmare de här förorterna som man liksom själv aldrig vistas i och sådär. Vad tycker du om den kritiken då? Det kommer ju från både vänster och höger, återigen.
Ja, alltså, jag tycker, alltså här finns ju två saker. Jag ifrågasätter att man skulle älska det. Vad var de så? Organiserad kriminalitet, eller vad sa du?
Jag inte kan få nog av
det. Inte kan få nog av det, ifrågasätter jag, och det grövsta. Jag tror väldigt många skulle vilja att det bara tog helt slut. Ja. Med alla de här sju fruktansvärda skjutningarna.
Och vem sugs inte in av de här nyheterna?
Ja, men precis. Det är ju liksom, vad är det som händer? Vad pågår? Alltså barn som mördar barn, det är ju helt fruktansvärt. Så tänker jag med allting sådana här saker. Men kan inte få nog? Och det, bara, det här är återigen, vem är medelklassen? Alltså så här, det är 5 miljoner personer. Alltså det är ett stort nyhetsvärde just nu, vilket man absolut kan förstå. Så att jag tänker det här är ytterligare en sån här sak där man bara så här, jag vet, ibland tänker jag om ordet medelklass är sånt som drar till sig läsare, och det är därför det används så frekvent. Mm. För att det är många som identifierar sig med det kanske. Men jag vet inte, jag tycker den spaningen lät ganska tveksam.
Ja, right. Okej, men slutligen då, ska vi prata om medelklass, eller skulle man behöva hitta ett nytt ord igen? Hur ska man få, för du vill ha den här klassmedvetenheten. Vill du att man ska gå ut och säga så här, jag är stolt medelklass, nu ska vi ha en allians med arbetarklassen här? Är det så man ska prata? Eller hur, vilka termer ska man använda om man nu, löntagar, kollektivet var då den förra konstruktionen som Socialdemokraterna byggde den svenska efterkrigstidens välfärdsstat kring. Hur ska vi skapa den här alliansen idag?
Jag tänker att man absolut kan prata om medelklass, men jag tänker att medelklassen måste inse sin klassposition och kanske sina klassintressen. Och jag tycker också att här att vänstern har ett ansvar, alltså kring om man är intresserad av fattigdomsbekämpning, en stark välfärdsstat, då är det också viktigt att liksom få med medelklassen. Och jag tror att det är kanske inte så många som kanske identifierar sig som löntagare, utan medelklass är någonting man kanske känner mer släktskap med. Så jag tycker man absolut kan använda medelklass, även om jag tycker att den viktigaste analysen är att förstå det, vad man har för, liksom, för roll och position inom, på arbetsmarknaden, och hur den absolut största delen av medelklassen är en del av ett löntagarkollektiv. Så jag tycker att liksom man ska känna, men jag tycker att vad vi saknar är kanske en stolthet för hur jag har liksom byggt upp en av världens bästa välfärdsstater, och hur medelklassen har varit en del av det, och hur otroligt häftigt det är. Jag tycker ju att den här typen av välfärdsstat vi har byggt upp är kanske en av världens bästa innovationer. Istället för att bara känna så här solidaritet med sin familj, sin grupp, sin stam, sin by, så har vi så här, jag bidrar med pengar till ett system. Liksom, jag har ingen aning vem som får de här delarna. Och så här, som medelklassperson så betalar jag troligtvis in mer än vad jag får tillbaka. Och hur fantastiskt det är. Alltså att vi känner den här tilliten till varandra, till staten också. Och på det här viset kan vi skapa en omfattande omfördelning som liksom har varit helt fenomenal. Alltså när man tittar på det här utifrån alltså internationell forskning, så är det här någonting man belyser jättemycket. Den här tilliten vi har. Och liksom, hur har ni gjort det här? Och det här som jag gör, att en grundsten är i att liksom den roll som medelklassen har spelat i det här. Hur man liksom, man ser liksom en för alla för en. Vi är med, merparten av oss har samma intressen och samma behov. Så att jag tycker att man absolut kan kalla sig för medelklass. Man vill inte kalla sig för liksom löntagare. Men förstå den här gemenskapen, hur viktig den har varit. Och jag tycker vi ska vara stolta över den gemenskapen och den omfördelande ekonomiska politik som vi har haft under 1900-talet. För jag tycker att den är helt fantastisk.
Okej, så människor som äter burkpesto och som gör det från grunden kan förenas, tror du?
De kan förenas. Och jag, det är klart, alltså, vadå, jag har också varit med om att man kliver in i rum och man bara, okej, här är jag som inte känner till de sociala koderna. Här liksom gör jag fel och folk tittar snett på mig. Men liksom kanske lyfta blicken lite. Kom igen. Alltså irritera sig på grannen som folk har gjort liksom i årtusenden. Alltså jag skulle säga att det är en av de mest konservativa sporterna som finns, och irritera sig på den som har liksom så här lite mer, eller grannen som har kommit upp sig lite grann. Alltså vi har ju ord som så här kälkborgare på 1600-talet. Filiste var ju ett sånt ord. Bracka. Alltså alla sådana saker. Och istället bara, vad har vi gemensamt här? Mm. För det vi har pratat om här nu så här flera gånger, om hur stor del av liksom medelklassen har blivit så här proletariserad och sådana saker. Så jag bara, försök fokusera på det. Och det här med burkpesto versus hemmagjord pesto kanske inte är typ det viktigaste i ditt liv.
Tack så mycket för att du kom hit. Det var allt. Tack så mycket. Om du gillade samtalet, gå in på flamman.se/backa och se hur du kan stödja oss. Hej då!